Ja, om det är någon som ser trött ut den här morgonen så kan jag ha medkänsla med. Vi har ju trots allt, många av oss kanske fått sova en timme mindre. Eller? Eller ni kanske gick ordentligt och gick och la en timme tidigare igår. Gjorde inte jag heller. Men det är härligt, för nu så går det mot ljusare tider. Vi ska se om vi får upp. Det har vi redan fått upp där, ja. All förändring börjar inifrån, och jag la till för säkerhets skull bestående förändring. För jag tror att det är så. Att den förändring som består, den börjar där inne. Jag har hört en låt, jag slog på programmet Kobra här i veckan. Det är inte sånt där program som jag inte så jätteofta tittar på, men det var lite kul för att, oj, det handlade om hela den här präriebranden av revolutioner som sveper fram nu över hela arabvärlden. Började i Tunisien och sen har fortsatt, ni vet. Och då sa de i det programmet att det är en låt som har inspirerat inte minst de här ungdomarna väldigt mycket, som har dragit igång de här revolutionerna. Och det var en låt som släpptes 1970 av en amerikansk musiker och poet som också är känd som en ganska militant afroamerikansk aktivist. Han heter Gil Scott Heron. Och 1970 så släppte han en låt som heter The Revolution Will Not Be Televised. Revolutionen kommer inte att visas på TV. Och den här har alltså inspirerat väldigt många ungdomar. Och vad menar han då? Jo, att det här som vi ser på TV, det är ju egentligen bara frukten av någonting som långt tidigare har börjat inuti människors hjärta. Där har det liksom dratt igång nya tankar, en ny önskan om förändring. Och så ser man sen frukten av det här. Om man skulle kunna säga att just det här, all förändring bara inifrån, skulle kunna vara en bra rubrik på Bergspredikan. Och många av er som har följt den här bibelläsningsplanen vi har det här året, med målsättningen att läsa igenom Nya Testamentet, ni har läst Bergspredikan och några kapitel till de två senaste veckorna. Och det är ju det som inleder hela Jesu offentliga liv. Men just det här med att förändringen börjar inifrån, det går som en röd tråd, inte bara genom Bergspredikan utan rakt igenom allt vad Jesus säger och gör. När Jesus kom, så kom han in i en situation som hade stelnat i former, i yttre former och traditioner. Och det här hotade att kväva all förändring. Lyssna på det här. En jude räknade fram till 613 bud i Gamla testamentet. Av dem så var det 248 stadgar. Du ska göra så och så och så. 368 var förbud. 365 var det. Alltså ett förbud om dagen. Du ska inte göra så, du ska inte göra så. Men det här tyckte man direkt inte. Utan sen fanns vad man kallar för de äldste stadgar. Och de hade lagt ut en massa detaljkommentarer till de här buden och förbuden. Som var samlade i vad som kallas för Mishna och Gemara. Och där fanns en mängd nya påbud. Ta till exempel det här om att sabbaten, judarnas sabbat, skulle bevaras helig. Och att man inte skulle arbeta. Då började de äldste diskutera, men vad menas med arbete då? Jo, till exempel så fick man inte lyfta eller bära en börda. Men då måste man ju definiera, vad är en börda? Jo, man fick inte bära mat som vägde mer än ett torkat fikon. Det är inte mycket det. Eller mjölk mer än man kunde svälja på en gång. Om ni tänker på hur Jesus kritiserades och hur människor kritiserades som han botade. Ta till exempel mannen som Jesus botade som tog sin säng och gick. Han bar en börda på sabbaten. Och genast så var man på honom. Eller bara detta att bota någon på sabbaten. Det fick man inte göra om det inte var förenat med absolut livsfara för den här personen. Annars måste man vänta till någon dag senare. Men Jesus bröt det här gång på gång. Alltså här fanns en situation där traditionerna måste följas till punkt och pricka. Och vad ledde det här till? Jo, en väldigt ytlig religiositet. Hjärtat fanns inte längre med. Man gav för att synas. Man bad långa böner. Man fastade så att alla skulle kunna se. Men hela tiden var det ett putsande på utsidan. Inuti så fanns det avundsjuka och ilska och hat och kritik och begär. Med mera, med mera. Man kan säga att fariseernas recept på förändringen var det här. Följ lagen, följ buden, lyd. Gör precis som lagen och traditionen säger. Och så missade man detta oerhört väsentliga på vägen. Och läser du vidare sen i Matteus evangeliet, vilket jag hoppas att många av er kommer göra, så kommer ni till ett kapitel som är väldigt tufft egentligen. Och det är Matteus 23. Och det är fyllt av verop. Där Jesus gång på gång säger, vi är skriftlärda av fariseer. Och bland annat säger han så här i Matteus 23 och 25. Vi är skriftlärda av fariseer, ni hycklare, som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan det inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farisee, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren. Hör du, visst vill vi alla förändras, eller hur? Men frågan är hur? Alltså visst skulle jag vilja bli en bättre make. Visst skulle du vilja bli en bättre maka, eller hur? En bättre mamma, en bättre pappa. Vem vill inte bli det? Visst skulle jag vilja övervinna alla de där dåliga vanorna som jag har lagt till med. Visst skulle jag vilja få mer kontroll på mitt humör. Visst skulle jag vilja bli mer kärleksfull. Visst skulle vi önska att vi fick en ännu godare och varmare atmosfär i församlingen. Men frågan är, var börjar vi någonstans? Larry Crabb är en författare som jag gillar. Jag vet inte, är det någon av er som har läst något av honom? Där har vi en i alla fall, ja. Han har skrivit en bok om det här ämnet. Och i den här boken så beskriver han dig och mig som ett isberg. Ett isberg där det mesta faktiskt finns under ytan. Och den här skissen som han har, den har jag, ja, jag har modifierat den lite grann. Nu tar vi en ny skiss. Vad är lättast att förändra? Här finns någonting som är över ytan. Vad är det som är över ytan? Jo, där finns våra handlingar. Det vi faktiskt gör. Och det är ju det som andra människor ser. Så jag gör ett streck där också. Det ser ju alla andra. Men sen finns ju någonting över ytan som jag själv är väldigt medveten om också. Mina tankar och mina känslor. Det är de flesta av oss, hoppas jag, rätt så medvetna om. Men så finns ju allt det där stora under ytan. Vad är det som finns där? Jo, där finns mina motiv. Vad är det som gör att jag handlar som jag gör? Vad ligger bakom? Vad är det egentligen som driver mig? Vilka är mina impulser? Där finns alla mina minnen som är liksom lagrade ända från barnsbenen och som också påverkar den människa jag är idag. Det är goda minnen, det är dåliga minnen, det är svåra minnen. Sånt som jag har växt upp med, som gör mig till den jag är idag och som jag ibland eller ofta kanske inte är medveten om hur mycket påverkade mig, min uppväxt. Där finns attityder som jag inte heller alltid är medveten om. Där finns också min allra, allra djupaste längtan. Jag skulle vilja att du vänder dig om till några stycken, 3-4 stycken i bänkarna. Och så tar vi en liten bikupa här, en liten kortis. Vad vill du och jag ofta börja förändras? Vad är lättast att förändra? Och vad tycker du är svårast att förändra? Vänd dig till några stycken runt omkring och prata om detta utifrån den här bilden. Ja, det är härligt att höra faktiskt här framifrån lite sol här i kyrksalen. Ja, vad kom ni fram till? Vad är enklast? Är någon som har något bud? Ja? Det översta? Vad får det vara det för handlingar? Ja. Något mer förslag här? Kom ni fram till något annat? Eller? Ja, jag tror att ni har ganska rätt. Det är rätt så lätt alltså att på ytan i alla fall förändra mina handlingar. Alltså man vet ju ganska snart hur man ska uppföra sig i kyrkan, hur man ska sitta och vad man ska göra och inte göra. Alltså det lär man sig rätt så fort. Men sen finns ju, alltså på något sätt, ju längre ner man kommer, desto svårare blir det ju, eller hur? Så är det i alla fall hos mig. Och på något sätt kanske det är lätt att förändringen blir så där ytlig. Att det till slut handlar mest om yttre former. Alltså jag går regelbundet till kyrkan, jag sjunger med i sångerna, jag läser min bibel. Jag uppför mig som en god alliansare eller vad det nu är. Ja, det är ju på ett sätt det enklaste. Men visst är det ändå rätt så ytligt, det går ju inte på djupet. För det berör inte mitt hjärta, det berör inte mitt innersta alltid. Jag var med på en redovisning uppe på SMs kontor om det här med NFU, naturlig församlingsutveckling, som vi också har gått igenom här några gånger med lite frågor. Och då var det en som heter Öyvind Tolvsen som presenterade olika undersökningar som har gjorts i hela samfundet i, tror det var 21 församlingar i SM. Då sa han bland annat så här: vi kämpar i Sverige med en inre sekularisering, en individualism och en privatisering av vår tro, där många av oss i praktiken lever som om Gud inte finns. Smaka på det. Med andra ord, allt det som finns där under strecket, men också mycket av det som finns ovanför strecket, kanske påverkar så mycket av alla andra intryck som vi får genom media, genom tv, genom tidningar, i umgängelsen med kompis och annat, att det finns en risk att till slut finns det bara ett skal av yttre handlingar kvar. Och då behöver du och jag en omvändelse. Jag behöver det. Jag talar till mig själv. Och jag tror att det här med omvändelse, det tänker vi ibland, ja, det är bara de som liksom kommer för första gången. Men jag tror att vi behöver en daglig omvändelse, du och jag. En förändring. Och en förändring som börjar inifrån, som börjar djupt där inifrån. När Jesus inledde sitt förändringsarbete under en intensiv 3-årsperiod, som sen slutar med hans död och uppståndelse, då slår han an ackordet redan från första början när han inleder bergspredikan med saligprisningarna som vi hörde här i början. En del menar att saligprisningarna, ja, det är bara ytterligare ett recept på det här med lycka. Vill du bli lycklig? Följ det här. Jag googlade lite grann för skojs skull på det här uttrycket. Så blir du lycklig, skriver jag in. Gissa hur många svar jag fick. Tror ni? Ja, det var över 300 000 svar på den här. Så blir du lycklig. Och det visar ju att det här är någonting som alla strävar efter. Och några exempel av det jag fann där. Till exempel en ny bok av en som heter Mikael Dahlén. Så kan du vara lycklig i max 3 månader. Innan du behöver nästa grej för att göra dig lycklig igen. Och det måste vara något som är bättre än det du redan har upplevt. Att shoppa loss, att bli gravid, att åka på semester, att skaffa en ny, mera spännande partner, att köpa en ny, fin bil och så vidare. Men det var också någon som sa så här: vill du bli lycklig, gör då snälla saker. Donera pengar till de fattiga. Eller bjud en kompis på middag så blir du lycklig. En annan sa så här: ut och dansa, lyssna på musik, umgås, sjung högt, även om det låter töntigt. Ja, så många recept på lycka. Det kan vara rätt kul att sjunga i duschen ibland när ingen annan hör det. Någon som gör det? Ja. Men alltså, när Jesus, han kom ju inte med recept på en ny lyckoreligion. För vet du, då hade vi faktiskt blivit grundlurade. Därför att kristna är inte nödvändigtvis världens lyckligaste människor. Eller? Gör de det? Om du och jag ska vara ärliga, så visst går en kristen igenom lika mycket kriser och tuffa perioder som alla andra. I förrgår fick jag reda på att en mycket god vän, eller han var, jag har inte så mycket kontakt med honom nu, men då hade jag det. En bekant runt 50 år som är med i Ömstads församling, han ligger nu på sitt yttersta i levercancer. Alltså, det är ju inte särskilt roligt för de närmaste att veta: pappa kommer snart att dö. Min make som jag har levt ihop med de senaste 25-30 åren finns snart inte mer. Eller som vi precis nyss nåddes av ett bud här, den här 13-åriga flickan som dog häromdagen i en olycka uppe i fjällen. Alltså, hur känner man sig? Hur känner man sig då? En tjej som har hela livet framför sig, bara så här borta. Alltså, livet kan vara fruktansvärt grymt. Fruktansvärt grymt. Och ingen av oss är immun mot detta. Ingen av oss. Så vad menar Jesus egentligen när han säger saliga är och så vidare? Ordet makarios som det handlar om här, det handlar inte om, det är egentligen inte lycklig i den bemärkelse som vi har, utan det handlar snarare om en djup grundton, djup där inne. En stilla glädje där inne, mitt i smärtan, mitt i livets berg- och dalbana. Det är någonting att bottna i. Därför att den glädjen stavas Gud. Den glädjen stavas Immanuel. Gud med oss i livets alla omständigheter. Men frågan är ändå, hur når jag dit i praktiken? Och då nämner Jesus några förutsättningar som alla handlar om det allra innersta i livet. Och vi hinner inte beröra allt det här. Jag ska bara helt kort stanna inför några av de här. Han börjar med: saliga är de fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Bara helt kort i bykuffan igen. Vänd er till varandra och så kan ni samtala om vad tror du Jesus menar med, det, med de här uttrycken? Vad menar han framförallt med det här första? Vad är det att vara fattig i anden egentligen? Vad tror ni? Vänd er om. Prata med varandra lite grann. Och hur kan det här vara utgångspunkten för sann glädje att vara fattig i anden? Att sörja? Ja hörni, visst verkar det som en på något vis paradox det här va? De är saliga som sörjer. Alltså vad menar Jesus? Men kanske han menar så här att det är de som i första hand sörjer över sin egen själviskhet. När jag sörjer över min själviskhet, mina dåliga attityder, min synd. När jag sörjer över allt det som jag ser runt omkring mig som förstör och bryter ner Guds vackra skapelse. När jag hamnar där, då är jag liksom som allra mest mottaglig för Guds nåd. Och för det som Jesus kallar för salighet. Det är där det börjar på något vis. Är det här med att vara fattig i anden? Kanske att det också handlar om att jag så inser min egen totala hjälplöshet. Min oförmåga att få ihop det här livet med stort L. Som Gud hamnat mig. Ämnat för mig. Och därför så kastar jag mig förbehållslöst i hans armar. Gud, jag fixar inte det här. Jag behöver dig. Jag behöver dig. Saliga är de ödmjuka. De som inser att de inte vet och kan allt. Och att jag oavsett min ålder, oavsett min erfarenhet, behöver förändras. Att jag behöver omvändas gång på nytt och på nytt igen. Behöver jag vända om mot himmelens Gud. Eller detta att hungra och törsta efter rättfärdighet. Det är lite svårt för oss att förstå. Men på Jesu tid när en dagsverkare gick ut i brinnande sol. Och kanske bara hade något litet, en mager frukost i magen och så skulle jobba hela dagen och inte fick någonting förrän på kvällen. Ofta kanske inte drack någonting förrän på kvällen. Då var man hungrig, då var man törstig. Och det var till dem Jesus sa, saliga är de som hungrar och törstar. Alltså som har en desperat längtan efter Gud. Efter Guds vilja i mitt liv. Här handlar det om din och min allra djupaste längtan. Jag vill sluta med först en berättelse och sen ännu en illustration som Larry Crabb tar upp i sin bok och som jag tycker knyter an till det här med förändring. Han berättar i sin bok om en man som en gång kom till honom i ett själavårdssamtal och som sa så här: jag vill känna mig bättre genast. Hur ska jag göra? Och så tvekar Larry ett ögonblick och så säger han till den här mannen: du, jag föreslår att du tar med dig en packe öl och så hittar du några kvinnor som är trevliga och så åker du till Bahamas och så är du där en månad på semester. Han mannen bara stirrade på honom och sa: är du en kristen själavårdare? Ja, varför frågar du, sa Larry. Ja, det lät ju inte särskilt bibliskt. Och svarar han: ja men du, det är det bästa råd jag kan ge dig som svar på din fråga. Om du verkligen vill känna dig lycklig genast, om du vill bli av med alla otrevliga känslor, så rekommenderar jag inte att du ska följa Jesus. Utan då är dryckenskap och omoral och en trevlig semester mycket bättre. Naturligtvis inte i långa loppet, men på kort sikt kan det vara det. Och lägg märke till det sista. Jag tror att han säger någonting väldigt, väldigt sant. Även om det här är ett extremt exempel. Alltså, det kan vara så att vi, om vi nöjer oss med de här tillfälliga, flyktiga behoven, så missar vi någonting som är ännu viktigare, vår djupaste längtan. Och då tänkte jag ta den här illustrationen till slut. Det här är tre cirklar. Den yttre cirkeln, det handlar om de här tillfälliga, ytliga behoven som nästan alla människor vill fylla, och många vill fylla dem genast. Genast, här och nu. Men sen finns det också det här som jag kallar här för viktiga, kritiska behov. Och allra längst in finns de djupa, omistliga behoven. Det är lite liten text där, men en del av er ser det i alla fall. Och det är så här att så många av oss här i väst, vi lägger ner det mesta av vår tid på att tillfredsställa de här översta, de ytliga, tillfälliga behoven. Vi vill ha det bekvämt, vi vill äta ett gott mål mat, vi vill åka på en trevlig semester. Och allt det här är inte fel i sig. Men, lyssna nu, det kan bli fel om du och jag hela tiden söker vår primära tillfredsställelse i allt det här. Och då blir det precis som det jag citerade här i början av Mikael Dahlén. För att bli lycklig behöver du en ny, ännu häftigare grej igen. Så fort semestern är slut, den goda måltiden är över, så är det dags att jaga efter någonting nytt. Och vet du, då får Jesu ord en helt ny innebörd när han säger i Matteus 6 i slutet där, om att göra sig bekymmer om mat och dryck och kläder och allt annat. Så säger han, allt sånt jagar hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Allt sånt jagar man efter. Alltså, när jakten, när fokus är bara inställd på de här tillfälliga yttre behoven, då missar man någonting väsentligt, säger Jesus. Man missar något väsentligt. Mellancirkeln där, det gula, det står för viktiga, kritiska behov. Vad är det? Det är behovet av nära relationer. Du och jag känner oss väl till mots, eller hur? När vi är i goda vännerslag, när vi är överens med frugan eller gubben. Men vi skulle bli väldigt upprörda om vår partner skulle nappa på det här erbjudandet som har kommit nu. På, som vi har sett i media. Vill du bli otrogen? Ring det här numret. Eller gå in på den här sajten. Vi skulle också bli väldigt upprörda om våra vänner i kyrkan eller på jobbet sa något obetänksamt eller sårande till oss. Eller hur? För det här är viktiga behov. Och jag är glad att vi har som en av våra målsättningar här i församlingen att vi vill ha en mer uppmuntrande, en varm atmosfär i församlingen. Vi vill att allt fler ska få komma med i en basgrupp. För att det här är jätteviktiga behov. Det är så viktigt med goda relationer. Och det vill vi skapa. Och det hoppas jag att vi ska få vara med att skapa här i församlingen. Men, och här går jag in för landning nu. Det finns en innersta cirkel. Och den handlar om dina och mina allra djupaste behov. Jag är säker på att du har mött dem. Jag har mött dem. De här som det bara strålar om, eller hur? Jag tänker på mannen som jag mötte på ett sjukhus i Indien. Han jobbade som med fysioterapi där. Han var blind. Och han visste att han snart skulle dö i leukemi. Och där satt vi runt elden ute på sjukhusgården på kvällen. Och han sa, kan inte någon hämta en gitarr? Jag vill sjunga en sång, sa han. Och så sjöng han en sång om himlen. Och liksom det bara strålade om honom. Han sa, dit ska jag komma snart. Och jag är så glad. Och jag hoppas att ni alla är på väg dit. Och liksom, man såg vilken utstrålning det var kring den här killen. Jag glömmer det aldrig. Jag tror att han hade upptäckt det här allra, allra djupaste. Det allra, allra djupaste behovet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt detta andra också. Eller som Jesus sa i något annat sammanhang: är någon törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömma av levande vatten flyta fram. Och jag tror att det är möjligt att mitt i ett liv av yttre bekymmer, av svårigheter, av lidande, av prövningar, så kan du och jag få uppleva den här källan med det levande vattnet som finns där djupt där inne. Men du, då behövs det att du och jag längtar tillräckligt desperat. Att vi inte tillfredsställa med det här tillfälliga yttre, utan att det finns en längtan där vi söker oss djupare. För varje dag ska vi be. Jesus, jag tackar dig att du har kommit för att fylla våra allra djupaste behov. Sen vet du också vad det är att vara människa, att vi behöver de här yttre sakerna också. Men Herre, hjälp oss att inte jaga så mycket efter dem att vi missar det allra viktigaste. Amen. Jesus kommer att sjunga några lovsånger nu. Och under tiden så känn dig fri att komma fram, att tända ett ljus. Vill du ha förbön så är du också välkommen. Jag kommer sitta här på bänken. Du är välkommen om du vill ha förbön. Eller vänd dig till din granne, till någon som sitter bredvid på bänken, och be för varandra också. Det är också ett tips. Låt oss ta den här stunden inför Herren medan vi lyssnar på lovsång ifrån, och sjunger tillsammans med Jesus.